Det här, här måste vi spara till podden. Det här är bra material. Oj. Ja, men god dag, god dag, god eftermiddag, god kväll, god morgon. Vad fan det nu är där ute när ni lyssnar på detta. Detta är Skidsnack som är tillbaks efter många sju sorger och åtta bedrövelser, det är vad man brukar säga. Och ni som lyssnade förra veckan kanske märkt att jag, Stenqvist, satt själv här i studion. Men det gör jag inte denna vecka, utan direkt från covid-karantän. Välkommen tillbaks, Sköld.
Ja, men tack så mycket. Jag har aldrig varit så glad att sitta i den här studion som idag faktiskt.
Nej. Du ser lite blek ut.
Nyss sa du att jag såg välmående.
Ja, men det var inte i sändning.
Nej. Du sa att jag såg blek ut. Det känner jag inte alls. Jag känner mig sprudlande och har aldrig varit så här energisk.
Det hade inte så varit inte så konstigt om du hade varit lite blek efter dina 9 dygn i isolering.
Ja, jag är ganska så jävla trött på min lägenhet, kan jag säga.
Ja.
Vi börjar prata hemma om att vi kanske måste måla om eller byta ut hela möblemanget. Ja, för att vi är så otroligt trötta på att se den bara.
Ja, jag förstår det. Och varann också kanske. Det...
Ja, kanske det. Ja, vi funderar på att byta ut våran katt också, för vi är lite trötta på att se henne.
Allt ska bytas ut. Men du mår i alla fall bra.
Jag mår alldeles prima.
Hur skulle du säga, hur många procents kapacitet av topp Stefan har försvunnit än?
Nej, men jag skulle säga att jag är någon form av speedad, maxad variant. Så jag är på 150%.
Du är liksom en inverterad Kalla.
Ja.
Ja, men det är ju faktiskt inte så illa att det bara är du och jag här.
Nej.
Utan när det är så mycket sjukdomar, skador och annat... annat bös, så har vi känt oss nödgade i fel ord, för att det här är ju med glädje. Vi har ringt upp vår gamla vän Dr. Ledström. Hallå!
Ja, men hej! Kul att få vara med igen.
Ja, hur känns det att vara tillbaka?
Jo, men det känns ju jättebra, såklart. Det är ju få saker jag har att se fram emot. Det här är ju kul
att... Ja, men kul att du kan här. Få leva upp någon gång om året då, i alla fall.
Ja, men det är trist att den kommer så tidigt på året, den här höjdpunkten.
Mm.
Och för er som inte har lyssnat till Dr. Ledsums ljuva stämma till... Dr. Ledsum är ju lite mer av ett artistnamn, kan vi säga.
Som Alban. Nej, han är ju doktor på riktigt.
Han är ju doktor på riktigt.
Ja. Är man verkligen doktor om man är tandläkare? Är man en doktor?
Jag tror inte du vill uppröra tandläkarcommunityt genom att säga något annat i alla fall.
Okej, nej, det ska jag inte göra. Förlåt.
Jag tror man kan grotta det där och säga att liksom, doktor är egentligen en akademisk titel. Bara. Det är läkare man ska vara, om man ska vara någon som håller på med liksom.
Just det.
Människokroppen.
Så man skulle kunna kalla sig lite doktor lite hur som helst?
Det tror jag verkligen inte hur som helst, utan tvärtom.
Okay.
Men vi kan i alla fall säga så att Dr. Ledström kan allt man behöver veta om kroppen, och därför konsulterar vi hans tjänster då och då.
Ja, precis.
Känner du igen dig i den beskrivningen?
Ja, men det låter ju väldigt på pricken då.
Ja.
Uppslagsverk.
Ja, nej, men visst. Och det fanns ju ganska goda anledningar att ringa dig just idag, med tanke på det som har hänt de senaste dagarna. Vad ska vi kalla Frida Karlssons kinsfadäs?
Ja, kinsfadäs är väl ett ganska bra ord.
Ja, eller svensexa i tåblasch, eller?
Ja.
Ja.
Nej, lite grann. För er som av någon anledning helt stoppat ner huvudet i sanden här under efterhelgerna, så under Tour de Ski så valde ju Ebba här under tisdagen, eller Frida under tisdagen, att göra kins i en dörrkarm som sen gav vika, och varav hon ramlade, slog arslet i golvet. Och jag vet inte, på min tid när jag höll på med någon form av fysisk kontaktidrott, Då kallade vi det här en rövkaka. Vad säger du, doktor Lindström? Är det en rövkaka vi har att göra med?
Ja, det låter ju som precis den akademiska termen för en då. Rövkaka. Det ser man ofta i journaler när man läser. Det dyker upp en rövkaka då och då.
Ja, men
efter kontaktsport.
Precis. Ja, men som en lårkaka som bara flyttas upp ett par decimeter liksom.
Ja, och bak.
Ja, och bak lite grann. Ja,
precis, exakt, exakt.
Men är det den bilden du har fått av den här skadan hon har dragit, av vad man kunde läsa sig till?
Ja, det är väl absolut den bilden. Det låter ju som ett jättestort blåmärke helt enkelt.
Mm.
Som man har ådragit sig bak till.
Hur farligt är det att göra chins?
Ja, på en skala. Alltså det beror ju liksom lite på det där, måste man ändå säga. Alltså väljer man att göra det som sagt i Toblach, där någon liksom stackars halvduktig snickare har limmat fast en dörrlist ovanför dörrporten, då är det ju såklart förenat med livsfara och rövkaka. Men alltså, generellt tror jag att det är en ganska bra övning. Det känns som det är stärkande för det här sporten skidor. Så att det finns ju både upp- och nersida, men generellt ganska ofarligt ändå.
Mm. Jag ska läsa ett tidigare uttalande här från dig. Chins är till för att göras. Anledningen till att folk slutar göra chins är inte visdom, utan slapphet och ökat bukomfång.
Ja, just.
Ja, jag kunde inte
klassiskt uttalande.
Jag kunde inte riktigt undgå att känna mig personligt stött, eftersom jag hade varit team SVT. Stefan hade någon kritik. Vi smsade ju såklart om det här igår. Stefan hade någon ingång där i att SVT försökte göra stor shame-journalistik av det här.
Ja, men alltså först tänkte man ju lite att jag kanske är lite dumt att göra chins innan i en dörrkarm innan ett lopp, men samtidigt, ja, vad fan, hur mycket ska man, alltså man kan ju inte tänka att man ska ramla ner och orsaka en så kallad rövkaka för att man hänger i en dörrkarm. Då är det liksom, då kan man väl sluta leva lika gärna.
Helt klart, inte stödhjulen måste ju komma av någon i alla gånger.
Ja, för det är liksom, sen när de intervjuar.
Vad du säger här, alltså att om du inte får göra chins i dörrkarma, då kan du lika gärna skita i att leva.
Ja, men lite så faktiskt. Ja. Vad är liksom poängen om man ska hålla på och vara orolig för att ramla ner i golvet om man hänger i en dörrkarm? Det låter ju så fruktansvärt tråkigt, så jag vill inte vara med.
Nej. Ja, gå runt och frukta gravitationen dagligen, känns det som en tillvaro.
Ja, men det jag störde mig på i intervjuerna efter var att när hon hade avslöjat den här skadan, så lät det ungefär som att hon hade stoppat upp en fyrverkeripjäs i röven och avfyrat och fått en brännskada. För att liksom, vad världens jävla hyss hon hade gjort. Och det är liksom, hon har bara hängt i en dörr.
Ja.
Det är liksom, ja, shit happens. När de sen började fråga alla andra åkare om, det var ju liksom, jag höll på att skratta ihjäl mig när de frågade Jessica Diggins om vad hon tyckte om den här olyckan hon aldrig hade hört talas om. Och sen fråga, skulle du någonsin kunna göra en sån här sak? Och hon sa ju såklart, yeah, absolutely. För vad är det för jävla fråga? Det är liksom en sån... sånt konstigt hypotetiskt resonemang till någon som inte har någon aning om vad som har hänt. Och,
Jag är ju helt klart team SVT. Jag tycker det var helt bra att gå till botten med det här. Som doktor Lesum är inne på lite i början. Jag är svensexa i Toblach. Det här är ju något beteende som hör till. Ungefär som att vi tre, ja. vi har ju varit på fester där folk, ja men någon får för sig att nu ska vi liksom ta oss allt uppe på. Nu ska vi vara barbröstade på den här förfesten. För det är någonting som killar gör. Upp till en viss ålder. Där någonstans när man har blivit så här över 27. Då slutar ju den här instinkten att liksom ta av sig t-shirt eller skjorta eller vad det var. Och sitta barbröstad på förfesten. Eller kanske, det kanske är mer efterfestaktivitet.
Har vi gjort det här?
Det här har vi gjort.
Det här känner inte jag igen med alls i helgen.
Nej, men det här, ni har ju förtänkt det här. Ja. Det är ju bara så. Men efter en viss ålder så slutar man köra sina barbrösts efterfester. Det är liksom, det tar slut. På samma sätt som man slutar ju chins i dörrkarmar efter en viss ålder. Och det är inte bara bukomfånget som styr där. Det är min absoluta åsikt.
Nej, men alltså, jag tycker att den dagen man... som Ledström säger, alltså att när man slutar göra kin sin dörr karm, då är det bara att lägga ner.
Och exakt. Till deras försvar måste man ändå säga att åldern talar ju för att de ska ha det här i sig fortfarande.
Det är sant.
Det är positivt.
Men det är lite det här också, nu verkar det ju som att nu återigen ska gå på SVT här, men det låter som att de vill att skidförbundet ska se över sina rutiner, som det brukar heta, mot ja. Att liknande incidenter ja. Händer igen, att man, säger, ja, man ska införa förbud mot att hänga i dörrkarmar.
Ja, det är superbra. Man liksom rekryterar i snickan, tar med han ner till Tåblach och han får gå runt och liksom antasta liksom på olika liksom, mentalt och såklart olika stackars hotellägare som är liksom hårt ansatta på grund av corona och liksom går runt och skriker vad det här för skit. Mm. Sitter inte den här fast, där ska man kunna hänga i. Jag tål inte att hänga i, den här takkroken.
Jag tycker att de borde sätta upp sådana här skydd på sängarna, en sån här liten träkant som barn har på överslafen i en våningssäng så att de inte ramlar ner.
Ja, just.
Ja, men bra. Vi hade ju lite vi ska göra ett litet test här i live i sändning, Stefan. Du ska demonstrera. Jag ska försöka referera det här till er när Stefan testar på att göra chins i dörrkarm. Stefan går nu fram emot dörren in till poddstudion och ja, bara häva sig, Stefan. Ja, han drar sig upp en gång och ner, långt ner, två gånger upp. Det ser, dörrkarmen håller i alla fall. Tre. Jag tror det räcker sådär, Stefan. Du har ju för fan precis överlevt corona. Hur många chins ska man behöva göra? Nej, vi får se att här i Aftonbladets poddstudio så det är ingen fuskbygge av dörrkarmen i alla fall. Man ser ju på bilden som Frida la ut. Alltså, det är ju fastlimmad den där jäveln.
Ja, det är som man gjort det själv, det där riktigt under en sån där efterfest i överkroppbar liksom.
Ja, men det är som du säger, Lensum. Arga snickaren hade fan inte varit nöjd med den där dörrkarms upphängningen.
Nej. Varför har du limmat listjäveln? En receptionist där som har ingenting med saker att göra.
Hotellägaren har ju rasat lite mot det här tilltaget för övrigt. Tyckte att det inte alls var bra att hänga i lister.
Men då försvarar han sig med att hotellet byggdes under den legendariska stora italienska spikbristen 83. vad hände här? Liksom?
Det förtäljer inte historien.
Nej, men apropå men som ni är inne på när fördömandet av SVTs agrojournalistik. Det är faktiskt, Sportbladet har ju varit de som har jagat hotellägaren mest av alla.
Ja, okay, för transparensens skull skulle jag säga att det är inte bara SVT som har varit uppviglare här, det har ju alla varit. Men ja, det är ju ändå en briljant nyhetsstory under ett mästerskap eller tävling får man ju säga. Det här händer inte så ofta.
Nej, verkligen. Man ser ju liksom väldigt mycket med Frida i de här lägena också. Liksom, att först förstår man ju det här som när det händer där och då förstår man ju liksom precis hur det går till. Man drar i backen så in i bänken och så bara hoppa upp och skrika det gick bra. Mm. För att sen inse att, liksom, att det är rövkaka som är på platsen. Mm. Och sen får man gå runt med den här skammen bra länge innan man har åkt loppet och sen får liksom masa sig bort till media och säga ja, jag gjorde lite chins. Det verkar som inte sitter fast ur posten på den här hotellen.
Ja, det är hårt. Men om man säger så här, hur mycket ska vi lasta Maja Dahlqvist för det här? För det var ju hennes idé.
Det var hon som började med chinsen och det är också, ja. Det är också lite obegripligt att, eller obegripligt, Hon, man känner ju att Maja Dahlqvist är några stadiga kilo tyngre än Frida Karlsson. Mm. Hur kunde de hålla för Maja och sen ge vika för Frida?
Ja, men Maja har ju luckrat upp limmet.
Ja.
Det är ju den enda förklaringen.
Ja, det känns ju som det var en klassisk ditsättning helt enkelt. Haha, här fick du.
Kan det vara en slugplan för att bli av med en konkurrent före en i listan?
Ja, det är ju frågan om alltså.
Men du som ändå har sett en del märkliga skador i dina dagar och kanske kan ge en lite mer allvarlig fysiologisk bild av den här typen av skada. Hur hämmad kan man tänka sig att hon har blivit då där?
Ja, men ganska rejält faktiskt. Det tror jag ju. man brukar ju kunna bli väldigt, väldigt och det är väl det som helt enkelt avgör.
Hon körde på smärtstillande här på fristidsloppet.
Ja, det är ju också fascinerande. Jag undrar hur mycket sånt man får ta egentligen. Det brukar ju också vara en grej som man inte får vara så frikostlig med. Men jag vet inte, det känns ju som att det är ju ett blåmärke av värsta sort liksom. Så det går ju över, men att du gör ju bara väldigt ont. Och det är väl det som gör att man inte orkar plågas helt enkelt. Det behöver inte vara så himla mycket krångligare än så. Men det rör sig väl om ett par veckor som det kan hålla i eller kännas. Men det är inte att det gör allvarligt ont. Det borde inte hålla i.
Men jag tänker att när man väl är inne i och åker så borde man ju få något slags adrenalinpåslag så att man inte känner av den här smärtan så mycket utan att det snarare kommer efter. Men det kanske inte funkar riktigt så.
Ja, alltså det är ju alltid olika. Det är ju olika när man har ont. Det är ju svårt att säga precis hur det ska spela ut. Men vanligtvis är det ju att det brukar bli bättre när man rör på sig. Man blir stel och extra ont när man efteråt. Det är säkert så att det blir bättre under loppet, men det är långt ifrån bra.
Mm. Det lät ju på Frida som vi hörde. Vi kan ju bara spela ett litet kort Frida-klipp om vad hon säger.
Hur är det när du liksom hade sikte på segern i toren och det blir så här?
Ja. Nej, jag ångrar ju att jag började leka tarsända på rummet. Det står jag verkligen för.
Hur har den här dagen varit? Du har ju gjort, först var du ute och joggade och sen så var det mobilitetstest och lite sådär innan och så skidtest. Hur har liksom förmiddagen varit för dig?
Nej, det känns som jag har ljugit lite för mig själv liksom. Som att jag trott att det varit bättre än vad det varit liksom. Och det är ju en sak att jogga lugnt och det är en sak att tävla så och försöka få full kraft så. Ja, jag vet inte riktigt. Jag ska... Ja, jag vet inte.
Ja, hon ångrar att hon spelar Tarzan. Det framkom ju även intervjuer efteråt, Ledström, att hon inte riktigt... Att det verkar som det hämmade mer än hon åkte klassiskt. Att hon inte riktigt kunde ta ut stegen. Vad säger du... Vad tror man? Kan det här liksom ändå, det tar ett par veckor att läka, men kan hon prestera på sitt topp bara inom några dagar efter det här?
Alltså, det tror jag inte. Jag skulle inte säga att det vore omöjligt. Jag skulle kunna säga att den där backen inte vore omöjlig. Liksom. Då är det inte heller klassiskt, då är det ju liksom skate, så det borde väl kunna...
Ja, då ska man ju bara klampa jävligt fort.
Ja, men det handlar ju om att ta sig dit då. Och det är en vilodag. Det kan ju mycket även där liksom. Mm. Att tiden går är ju det bästa.
Mm.
Och det är inte så jättemycket tid att spela på. Det är väl det som är hela problemet här, helt enkelt.
Ja.
Det är svårt att hurry rehab. Mm. Det måste ju ta lite tid liksom. Men det finns inte så mycket att göra till sådana här saker akut.
Om det är så att Maja och Frida springer på en härlig dörrkarm nere i Val di Fiemme nu när de kommer dit och känner det initiala suget att testa igen. Vad skulle du rekommendera dem att göra istället som är lite mer säkert med facit i hand?
Jo,
alltså, om de ska göra en annan övning.
Ja, just det. Man får ju tänka helt enkelt vad man har i rummet. Man får kolla ifall det finns spikhål i grejerna. Det är väl liksom det första man ska göra. Se så det sitter där det ska. Men sen får man väl lägga sig på golvet och göra armhävningar till liksom fan avlösen helt enkelt.
Ja, jag tänker också att den här klassiska jägarvilan som Frida var jävligt bra på, den känns skadesäker.
Ja, å andra sidan.
Men lutar du mot en vägg där nere får du se vad som händer. Så sitter du liksom i Jessica Diggins säng sen för att den rasar rakt igen. Du sätter bara tapet i en vägg.
Ja, gud. Jag skulle vilja se de intervjuerna efter när SVT ställer henne till svars då. För tilltaget att idka jägarvila.
Ja, och Jessica Diggins direkt efteråt. Yeah, shit, yeah!
Ja. Åh, nej, vi får se. Det blir ju ytterst spännande att i podden i stund vet vi inte riktigt om Frida ens kommer att åka. Det kommer nog att falla avgörandet här ungefär när ni kanske lyssnar på den här podden. För det är ju en vilodag. Så vi får väl se. Jag får väl ändå...
Vi håller tummarna.
Vi håller tummarna, verkligen.
Ja, det får vi göra. Ja, en annan het snackis från Tour de Skis inledning är ju den här frågan om hög höjd. Alla jag har träffat på och pratat med har förbannat sig, och det gör jag själv också. Varför i helvete har inte Sverige åkt ner på hög höjd tidigare, om det nu är så utslagsgivande? Vad känner du, Viktor? Stenqvist,
ja, alltså jag är lite team Lindsvan på det här. Nu, jag orkar inte snacka mer om, jag har inte snackat så mycket, men hon har snackat mycket om det. Och jag orkar inte höra tjatet om höghöjd. Det är så jävligt irriterande. Jag kan dels känna, jag såg väl någon blänkare om att de har kanske gjort ett dumt val, att de inte åkte ner tidigare och sådär. Och akklimatisera sig ordentligt. Men när de har väl varit där några dagar, det är fortfarande, när det liksom är tredje loppet på hög höjd och de fortfarande snackar om samma sak, då börjar man bli, ja men nu, alla åker på samma jävla höjd, nu får ni lägga av. Och om det var så jävla viktigt, och det verkar ju som att det är, varför åkte de inte dit några dagar innan tidigare? Det är inte första gången de åker på den här jävla touren.
Nej, det låter ju helt obegripligt, alltså hur de har resonerat. För om, jag gissar att enda anledningen att de inte åkte ner tidigare är för att de inte vill vistas längre på orten än nödvändigt av pandemiskäl.
Nej, men hyr tre jävla alpstugor 3 kilometer bort då, och sitta där och glo.
Ja, alltså för det, vad spelar det för roll om de åker ner 4 dagar tidigare än... Jag får inte gå ihop.
Vad säger våran läkeman?
Medicindoktor. Jo, nej, men alltså, nej, så är det ju. Men det är svårt att veta. De borde ju veta lite själva hur de brukar reagera, kan man tycka. Att man inte kan ha samma liksom förfarande för samtliga. För det är ju lite olika det där, och beroende på om man tar det bra eller om man tar det dåligt. Om man behöver mycket tid för att liksom anpassa sig lite.
Men för det har väl en del med liksom syremättnads akklimatisering och sånt att göra, eller?
Ja, det brukar ta typ 3 veckor för att man ska, generellt liksom, på gruppnivå, för att man ska bli akklimatiserad på liksom hög höjd. Det är ju ganska lång tid. Det som blir lidande då också, ska man ha klart för sig, det måste man alltid lägga in i det här, att då blir träning lidande. Du kanske vill ha en viss typ av träning fram till loppen och fram till det börjar dra ihop sig. Men bor du på hög höjd, så kommer du inte kunna träna som vanligt. Du kommer ju vara lite tröttare, du kommer inte kunna träna lika hårt, du kommer liksom...
Det kan vi ju samma upplägg. Det kan vi säga, att det är inga lag som har varit där i 3 veckor, för de har ju uppenbarligen varit tävlat i Dresden bara ett par veckor innan här.
Men
med facit i hand, har Sverige tagit ett... Har vi varit där i för kort innan i alla fall? Med tanke på vad alla tjatar om hela tiden.
Ja, alltså så är det ju säkert. Det skulle ju säkert gå optimerare mer. Men det är också en grej med de där höghöjdsanpassningarna, att det spelar lite olika ut olika gånger också. Så att man kan inte vara helt säker bara för att man gör exakt samma sak, att det blir precis samma utfall.
Nej, men
det är ju något som rubbar det också. För jag vet inte riktigt vilket ben man ska stå i det här. Jag tror ju att det är väl bäst att välja en väg och gå den vägen. Och sen inte hålla på och tjata om att det var hög höjd. För det där stället ligger på den höjden du gör. Det måste man ändå vara klar med. Liksom.
Mm. Men jag kan känna att om det är ju såklart svårt att veta exakt hur alla reagerar och när det som är perfekt. Men man borde ju åtminstone ge sig själv de bästa förutsättningarna man kan. Det vill säga... åka ner samtidigt som alla andra och då rimligtvis vara på samma nivå, och sen inte hålla på och åka halvdåligt och skylla på att man inte var akklimatiserad, för då vad har man där att göra i sådana fall om man inte kan ge sitt max? Då borde man ju tänka om på något sätt i alla fall.
Ja, så är det ju verkligen. Det är väl göra det bästa av det. Åka så tidigt man kan i sådana fall, i det här läget då, liksom.
Ja, det känns.
Fokusera på det där i helt och hållet känns ju inte så produktivt liksom.
Nej.
Dessutom gick det ju ganska bra relativt på hög höjd för svensk laget, så helt uselt var ju verkligen.
Nej, och det är ju som du säger, det kan slå väldigt individuellt. Linn Svahn verkar ju, hon var ju med direkt. Hon vann ju för fan sprinten och gjorde ett jävla succédistanslopp det första som hände. Oskar Svensson stakade sig till sitt bästa distanslopp i karriären. Så att jag menar, därför kunde jag bli ganska irriterad när jag hörde någon kommentator här var ur sig att, ja men Maja Dahlqvist är eller 10 eller vad fan hon var, och det är väldigt bra på hög höjd. Vadå på hög? Alla var ju på hög höjd. Det var inte som att hon tävlade under några konstigare förutsättningar än vad alla andra gjorde. Man möter väl inte sig själv, man möter ju 48 andra personer som tävlar på exakt samma förutsättningar oftast än vad, som man gör själv.
Ja, man måste sluta ge någon form av fripass för att, eller en ursäkt, liksom get out of jail free card för att man var på hög höjd.
Ja,
det är väl... till sina egna åkare, ja, men inte till de andra.
Nej. Och jag vet inte
lite om att de andra var på hög höjd.
Nej, men jag vet inte om så här, Porma har ju, vi kanske håsade honom lite väl innan.
Eventuellt.
Jag var ju där, bara, men han kan nog vara där uppe bland topp 10, ja, topp 5. Mm. Ja, tjena. Han har inte tagit knappt världscuppoäng hittills. På typ 4-5 lopp, 5 lopp. Så att, men jag vet inte om det kan vara det här ungdomliga icke-vanan av höghöjd, men så kommer Linn Svahn som är typ lika gammal och dominerar på höghöjd, så det måste vi kunna stå olika individuellt, men
och sen de borde ju också av ungdom att döma ha hängt i varsin dörrkarm också, men det har de ju inte gjort. Så det slår ju väldigt olika det där hur man hanterar höghöjd och dörrar.
Ja, verkligen. Ja, det är kanske mest, det är det som är mest anmärkningsvärt egentligen. De andra lätt bli dörrkarm. Kanske fråga oss vad fan de höll på med samtidigt som de andra hängde dörrkarm.
William Porma känns ju faktiskt som en, han skulle hänga barbröstad i en dörrkarm.
Ja, det är sant. Helt klart. Bara skrika rakt ut.
Som i norska herrlandslag. Det är ingen som har gjort en kinn med ett klädesplagg på överkroppen någonsin.
Nej. Nej, det är crossfit t-shirt hela tiden där. Det är liksom helt omöjligt att sponsra den där och åka på överkroppen.
Ja.
Om man inte kan gå in med en sån här Sundbys svanktatueringsspons.
Ja. Precis, det är den vägen man måste gå. Det ska, man ska in på liksom dermatomet och gnugga bläck, annars är det kört.
Ja, isklar med henna-tatuering.
Gjort på Bali. 09.
Ja, herre jävlar. Du, Dr. Lesen, fy fan vad härligt att du var med oss idag.
Ja, men kul att prata med er.
Det låter som du har lite barn du behöver gå tillbaka och uppfostra. Du kan inte bara låta dem leka med köksknivarna längre.
Nej, det börjar bli lite av ett problem där med köksknivarna just nu. Så att jag måste nog återgå till.
Ja, vi får hoppas att de inte hänger i varsin dörrkarm där utanför när du, ja, visst, kommer, du kommer dit. De är ju ändå ganska unga de också, så det, man vet ju aldrig.
Du kommer ha ett par rövkakor att ta hand om. Mm.
Ja. Ja, så är det. Men jag har ju spikat de här hemma, vet du, så det är inget problem. Ja. Så när ni har tid, kom förbi, vet jag, så ska vi hänga lite dörrkarm.
Inga jävla italienska fuskbyggen där, inte.
Nej, gud nej. Ja, det snickar han hade visslat av glädje när han kom in. Mm.
Nej, men fan vad kul. Ha det gött och ta hand om dig, så hörs vi säkerligen av snart igen.
Detsamma, ha det så fint.
Ha det fint.
Hej, hej.
Hej.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Ja. Då är vi alena här i studion utan doktor. Vad säger du i övrigt om Tour de Ski så långt, Victor?
Alltså det har ju bjudit på mycket.
Ja.
Det skulle finnas så otroligt mycket att prata om, men det här poddavsnittet skulle kunna bli 2-3 timmar långt. Jag tycker det har varit väldigt spännande, Tor. Men vad ska vi dyka ner på först?
Ja, alltså det som känns top of mind här, vad vi har sett nyligen, nu vet vi inte just vilken stund ni lyssnar på det här, men det är ju ändå Ebba Anderssons comeback, får man väl ändå säga. Hon inledde ju den här touren ganska dåligt och har nu åkt bra i 2 lopp, men ja, hon är ju fortfarande väldigt långt efter, men det ser ju ändå spännande ut.
Ja, hon är väl ändå någonstans nu när Frida har sin stora osäkerhet, kanske vårat stora hopp. Men man känner sig lite snuvad på konfekten. Vi satt ju här förra avsnittet och pratade om vem av Frida och Ebba som skulle vinna.
Mm. Och så börjar det med att Linn Svahn kliver in och vinner 2 lopp.
Ja.
Och Ebba ser man inte skymten av.
Nej, Ebba... Jag kan känna att det var lite svagt av henne att skylla på skidorna typ 3 lopp i rad.
Mm.
Det här sprintmissfiaskot, då kanske hon inte skyller på skidor, då kanske hon skyller mer på sig själv.
Mm.
Jag vet inte varför hon behöver, men hon, ja. Jag förstår inte riktigt hur hon kan vara så dålig på prologer. Hon kunde uppenbarligen spurta ner Diggins. Hur kan man då vara så dålig på att åka en prolog? Det är lite obegripligt. Det måste kunna gå att träna upp den explosiviteten någonstans, tycker jag, som krävs för att åtminstone hanka sig till en kvartsfinal när det är Tour de Ski och alla bästa sprinters, kanske alla de 30 bästa i världen kanske inte är med.
Nej, det är topp 30 borde hon ju rimligtvis vara bara på ren talang, även om hon inte är någon sprinter.
Men sen är det ju fascinerande att se att hon kommer tillbaks så starkt. Jag är ju liksom alltid någonstans team Ebba i alla lägen. Även när liksom hon fightas med Linn Svahn eller hon gör allehanda roliga uttalanden. Och så jag vill ju att det ska gå bra för Ebba.
Mm.
På alla sätt. Sen har det ju sett så jäkla segt ut. Sen nu på sista 2 dagarna så tar hon 2 pallplatser. Hon kunde fan med till och med vunnit här på slutet. Men det är det där med spurtningen som inte är hennes grej.
Ja.
Det får ju
och då spurtar hon ändå ned Diggins, så det är ju ändå ganska bra utdelning. Men man är ju ändå lite så här, man tänker ju att Ebba har vunnit, men det har hon ju aldrig gjort.
Aldrig.
Hon väntar ju fortfarande på att ta en världscupseger, så det hade ju, måste ju vara lite surt att vara där 2-3.
Precis. Den stora förklaringen till att hon aldrig vunnit stavas ju Therese Johaug. Men hon har väl nu alltså då 17 pallplatser utan seger. Det är ju, nu tappar jag vem det var, men det är ju en person som vi höll på med förut, som höll på att vara 2 och 3 40-11 000 gånger utan att ta sin första seger. Nu minns jag inte ens om det var längdskidor eller någon annan typ av sport, men man undrar om det börjar bli en liten mental spärr.
Ja, ett litet hjärnspöke där när det drar ihop sig till spurtduell eller avgörande. Ja, det är ju inte omöjligt, men vi får hoppas att hon löser det snart.
Sen ska vi säga om den här spurten till Diggins. Det finns ju spurtsegen över Diggins i jaktstarten. Det framkom i intervjuer efteråt. Linn Svahn var jävligt nöjd, för hon har tydligen gett något hemligt tips.
Jaså?
Ja. Hon berättade i intervjuer att hon var så glad, för Ebba hade kommit fram till henne och bara: "Åh, jag slog Diggins i spurten. Tack så mycket för tipset." Var på vilken person som helst som kallar sig journalist måste såklart ställa följdfrågan om vad var det för hemligt tips. Och då är Linn Svahn så pass hemlighetsfull att hon säger att nej, men det där, det håller vi inom gruppen, det ska inte ut i allmänhet. Så då blir man ju jävligt nyfiken. Vad tänker du, Stefan, har Linn Svahn gett för tips till Ebba som gör att hon sen direkt går in och knäcker Diggins i en spurt?
Jag tänker att det är något så här, en liten utfällbar kniv som är fäst på låret, så att hon, och så har hon en knapp på staven som hon trycker på, så att den bara, som en sån här James Bond grej.
Ja, jag tänkte, liksom. Nu har du sett för mycket James Bond. Ja,
som bara åker ut, gör ett litet hugg i Diggins lår, så att hon klappar ihop det på
en halv Nancy Kerrigan, kan man säga.
Ja, lite så. Kanske inte en jätte såhär vass kniv, eller liksom ett, eller att det blir så djupt, men bara ett litet, litet nyp.
Inte sära, bara rispa. Som man skulle, som vi brukar säga. Ja nej, jag önskar jag hade någon mer rimlig förklaring, men det har jag faktiskt inte. För jag såg inte så mycket. Det såg inte ut att vara någon så här sensationell taktik. Hon låg bakom Diggins på vägen in mot upploppet. Och sen tog hon Stupaks rygg och krigade sig förbi. I don't know. Det såg ganska vanligt ut.
Ja. Nej, det är ju svårt att se att det är något sätt trick som är helt omöjligt att se med blotta ögat.
Men att inte ligga först i sista backen ner mot stadion, det känns väl som lite grann formulär 1A för att vinna en spurt.
Ja.
Att komma i vindsuget.
Mm. Ja, det är väldigt svårt att förstå vad det här är.
Om man inte förstår det, då vet jag inte vad man har i en tävlingsområde att göra.
Ja, nej, men någon får dra det här ur Lindsvan helt enkelt.
Ja, ja.
Eller bara, jag vet inte vem som är enklast att pressa. Men
om du skulle gissa, vem skulle liksom break first?
Nej, men alltså det känns som att Ebba är lite för...
Om du tar in någon sån här CIA-förhörsledare.
Jag tror att Linn breakar först, för Ebba har blivit så medietränad sen början. Linn är ju lite mer frispråkig.
Jo, men jag tänker liksom, nu kör waterboarding, allt är tillåtet.
Ja, det är Guantanamo.
Ja, precis. Ja. Tror du ändå att det är Ebba, eller att det är Linn som breakar först?
Ja, jag tror faktiskt det.
Kanske. Ja, du kanske har rätt. Linn kanske liksom, hon skulle inte klara av att den skendränkningen lika väl som Ebba.
Ja, det blev mörkt nu.
Ja, det blev mörkt.
Men på tal om Stupak förresten, vi pratade lite om det här innan, att vi har nog kommit fram till någon slags konsensus att vi är väldigt emot det här namnbytet.
Ja.
Det känns inte alls bra. Det kändes väldigt mycket bättre på Belorukova-tiden.
Om man ska prata om henne som det ryska hotet, så är ju Belorukova ett bättre namn.
Ja.
Är det inte?
Jo, Stupak.
Men det kan man ju liksom heta i vilket slovakiskt eller tjeckiskt eller slovensk familj som helst. Stupak.
Å andra sidan låter det lite som Tupac. Det är ju lite,
ja,
lite häftigt.
Det har nått på det viset. Visst. Men ändå Belorukova. Det låter så jäkla ryskt.
Också, hon gick ju och vann här, och det är ju alltid lite roligt när hon vinner, för hon är ju den enda ryssen som pratar engelska. Vilket bara är lite fascinerande i sig, och man undrar ju varför hon kan engelska och så vidare. Men hon var ju väldigt, hon pratade om att hon tillägnade den här segern till sitt barn, som vi ju har varit lite tveksamma om det existerar på riktigt, eftersom hon ju aldrig var gravid på bild. Men här, så jag vet inte, var det här en ny skenmanöver, eller tror du att det var en riktig hälsning till barnet?
Som skulle fylla, vi får säga grattis på ettårsdagen, för övrigt. Nej, men jag...
Baby Stupak.
Baby Stupak, inte baby Belorukova, som vi hade hoppats. Men nej, det var väl fint, och jag måste ändå säga att jag... Man blir nästan lite besviken när ryskarna pratar engelska. Man vill, och då ska det ju vara, det ska ju vara en bondskurksryss. I så fall, då ska det ju bryta sig, men då är det oftast en dansk eller en svensk som spelar de här.
Ja. Men jag vet inte, det, på något sätt, jag tänker ju på det här sjukt mycket för vad som är rimligt egentligen, men att det är något som är lurt här. Och det här med att hon också är engelsktalande, det är något som adderar. Jag ska gå till botten med den här konspirationen, känner jag.
Och sen att hon har ett namn som skulle kunna vara Tupac.
Ja.
Ett S framför.
Oj, nu fick jag rysningar här.
Det finns ju en del rykten om hans eventuella påstådda död.
Ja. Tänk om han har återuppstått som en 25-årig rysk längdskidåkare.
Ja, nej. Möjligheterna, det är hisnande. Ja. Apropå ryska skidåkare, Vi har ju så pratat om sorgerna förut. Jag nämnde ju att det var någon krönikör som direkt hissade dopningsvarningsflaggan.
Ja.
Efter att hon kom två, eller om hon till och med vann.
Hon tog
i alla fall sin enda pallplats i världscupen någonsin hittills. Hon är 26 år.
Mm.
En annan som på några veckor nu tagit 5 pallplatser i världscupen. Mm. Från att knappt tagit en enda jävla poäng förut. Och dessutom är 32 år. Nu har spanat. Men jag har inte sett en enda dopingsflaggviftande krönika om Brennan i Expressen.
Nej, vi var ju lite inne på det här då senast också. Men det är ju sant. Nu borde ju verkligen dopingsflaggan ha hissats där. Om det ska
vad håller de på villkor med det borta på redaktionen? Ser de inte att en 32-årig amerikanska som har tagit 5 pallplatser på några veckor och som fortfarande verkar vara ungefär hur bra som helst, för att hon är väl 2 i Tour de Ski. När kommer dopingryktena kring Brennan?
Ja.
Jag satt och kollade igenom hennes statistik på FIS-appen här. Hon har ju varit bedrövlig.
Ja.
Alltså jätte dålig de senaste. Alltså förra året kanske hon tog ett par världscuppoäng mer, men det är liksom en åkare som har ramlat in på kanske 3 nu från höften, men 3 topp 10 placeringar i världscupen under tidigare delen av sitt liv, och då är det någon 9:e plats. Övrigt knappt världscuppoäng. Hur förklarar man det?
Ja, Jessica Diggins förklarade ju det här i en intervju efter något lopp, att det var den goda stämningen i laget och att de lyfte varandra och bla bla bla, jada jada jada, om den så här, på ett så här väldigt amerikanskt sätt.
Yeah.
Team spirit och God bless America.
Ja. Nej, men om inte Expressen ska ta upp dopingflaggsviftandet, då får det vara Stenqvist som gör den här gången.
Ska du verkligen gå den vägen?
Ja, men om de ska vara så här imperialistkramare, då får ju vi som är den kända kommunistpodden ta andra vägar.
Ja, just det. Ja, det är sant. Finns det några fler du vill höja flaggan för när du ändå är igång?
Ja, Diggins ser ju oroväckande pigg ut själv. Ja. Efter att ha liksom i princip kunnat dödförklara hennes karriär tidigare.
Mm. Ja, nej, men där, det, hon har ju verkligen, hon brukar ju antingen vara bra i sprint eller på distans och halka efter lite i det andra, även om hon historiskt sett har varit bra på båda. Men nu verkar hon ju ha hittat rätt och är grym i båda helt plötsligt.
Mm.
Hon blir ju, nu är det några lopp kvar här, men hon kommer ju bli livsfarlig för totalen, för hon är ju också rätt bra på att klättra.
Ja, fast hon är väl ändå inte så här superduper bra på att klättra.
Nej, men hon är ju ändå, hon är ju ingen sån här som fallerar på sista etappen. Hon har ju varit på pallen och ja, vi vet ju inte hur bra svenskorna är exempelvis, men av de andra i toppen där nu så tror jag ju att hon blir svår.
Ja, Ebba är väl då, vad sa vi, 2.09 efteråt.
Mm, och hon har ju en sprint där, så hon kommer ju tappa mer i den på de andra, med all sannolikhet.
Jo, fast Diggins har ju inte varit så här supersprint.
Hon var ju på pallen här i förra sprinten.
Ja, men rent historiskt, över tid, har hon ju inte haft sprintformen. Hon har inte haft någon form för under Tour de Ski i princip, så det är ju lite av en chock alltihop. Men nog ska väl Ebba ändå kunna kriga sig till en kvartsfinalplats den här. Jag menar, kommer de ens få ihop 30 tjejer som startar prologen? Jag tror de är 45 någonstans kvar i poddarnas stund.
Ja, tar hon inte en kvartsfinalplats nu är det ju lite av ett fiasko. Men hon kommer ju ändå att tappa tid på den distansen, så hon måste ju göra en bra, vad det nu är, massstart.
Just det, 48 tjejer är de kvar. Och det kommer ju i Val d'Isère börja med, som du säger, massstart fredag, sprint lördag också, Alpecermis söndag. Nej, jag vet inte, jag vet inte hur nära Ebba skulle behöva vara för att vi ska kunna ha en förhoppning. Och sen är det här med bonussekunder. Vi var ju kritiska till att det var så mycket bonussekunder hit och dit för tidigare år, men nu fattar jag ingenting. Är det några bonusregler? Har de tagit bort det helt? Och varför finns det ingen information om det här? Hittar någonstans på FIS hemsida, så jävla kass!
Ja, jag blev också otroligt frustrerad någon dag när jag skulle försöka hitta en resultatlista för jaktstarten och se hur åktiderna. Men det var ta mig fan omöjligt, fanns inte på hela internet. Det gick inte, så jag gav upp.
Ja, men har du fattat något om bonussekunder?
Nej,
jag tyckte de pratade om det i början, men sen har det bara liksom försvunnit iväg.
Ja, jag tycker bara att man är van vid att Johaug vinner allt och så får hon även en minut till i bonussekunder i varje lopp och sen leder med en halvtimme.
Nej, för idag när vi spelar in, då har ju jaktstarten avgjorts, då hade det funnits bonussekunder, hade ju Ebba fått några till.
Mm.
Komma ifatt Diggins och Brennan och sådär. Men nu är hon ju fortfarande oceaner av tid efter. Och jag vet inte, det ska väl till att det är knappt en minut.
Mm.
Då kanske man kan tro att det finns en rimlig chans.
Ja, och det är ju så här.
Två minuter tar hon inte fatt på Diggins.
Om Ebba är en Johaug-jävel på att klättra, då finns det ju möjligheter. Men det vet vi ju ingenting om. Och det är ju väldigt osannolikt. Men bra tror vi ju att hon är.
Det tror vi. Men det är som sagt väldigt svårt att säga hur bra. Frida pratar vi inte ens om, men det, om vi ska tro Dr. Ledsum, så ska ju inte rövkakan kanske vara så pass mycket i vägen om några dagar.
Nej, men å andra sidan, hon ska genomföra tre lopp. Hon har lite så här stukat självförtroende och tro på sig själv. Och jag vet inte, det känns svårt att ha några stora förhoppningar där, även om hon ligger bättre till än Ebba.
Mm.
Så jag vet inte, vi får väl äta upp det här sen kanske. Men jag sa ju i förra podden att jag trodde på Frida framför Ebba, men jag får väl just nu känna att jag hade fel. Men vem vet.
Innan vi la på med Ledsum, så han har ju tyvärr inte plockats upp i poddsändningen här, men han kastade ju sin hattirad mot Frida Karlssons obefintliga taktiska sinne. Vi måste ändå gå in lite på det, för det han har ju helt rätt. Nu ska jag inte kasta honom under bussen här, men han nämnde ju i den dåraktiga i att Frida faktiskt drog fram två ryssor när Linn Svahn ledde inför den tredje loppet som var en jaktstart.
Mm.
Och Frida drog fram Sorina och Stupak, var det väl? Eller var det Brennan och Diggins?
Ja, jag minns inte. Men hon drog fram två utlänningar.
Två jävla utlänningar till Linn Svahn och sen inte vann själv. Ja. Och det var ju så att Frida fick väl en del kritik för sitt sätt att dra loppet, men det är inte som att det blev att dra utan att sen hålla hela vägen. Det är inte som att det blev någon kritikstorm, för hon avfärdade ju själv med som att jag skiter i vilket.
Mm. Ja, men det där är ju lite den svenska mentaliteten kring det här med teamkörning, känns det som.
Ja, men en ryss hade väl förmodligen kastats i någon fängelsehåra bort i Sibirien och sen slängt iväg nyckeln.
Ja.
Om man hade gjort så.
Ja, förmodligen även norrmän, även om deras arbetsläger kanske inte pratas så mycket om.
Borde vi vara hårdare?
Alltså, man kan ju tycker att det är lite, jag tycker det är lite dubbelt det där, för jag fattar ju hennes resonemang, hon vill bara vinna.
Ja, Linn Svahn kanske inte hade, hon klappade ju igenom ganska rejält, jag vet inte ens vad hon blev till slut i det loppet, men hon blev ju långt efteråt.
Mm.
Så hon kanske inte, men det är ju någon form av princip som man kanske ska hålla.
Ja, jo, visst, men det beror väl på vad man tror lite att man kan göra. Och om man levererar utifrån det på något sätt. Om man är övertygad om att man kan lyckas, då måste man väl ändå gå för det någonstans, kan jag ju känna.
Du är team jaget för laget.
Ja, det är ju ändå en individuell idrott. Ja, ja. Så
när du tänker tillbaks på Anders Ödegrens och Marcus Hellners magiska bromskloss-taktik i OS i Vancouver.
Jag tycker att man ska ställa en situation mot en annan. Jag tycker att man måste få vända kappan lite efter vinden
de
här.
De var helt idiotiska som försökte göra allt för att Johan Olsson skulle få så mycket lucka i skiathlonloppet som möjligt.
Nej.
Du kan inte se tillbaks till det här loppet och tåras och känna liksom nationalistisk glädjeyra över det vackra.
Nu tycker jag du blandar äpplen och päron här.
Jaså?
Mm.
Nej, jag tycker du precis sagt att du skiter i allt vad lag andra står för.
Jag tycker vi byter ämne.
Jaha.
Vad ska vi mer prata om? Jag kollar här i våra anteckningar.
Så slår man stora hål i dina tankebanor och då drar du ryggen direkt. Ja, ja.
Vi har pratat väldigt lite
patetiskt.
Om... Ska vi börja bråka här? Ska vi...
Nej. Herregud, du är en corona-överlevare. Nu ska jag...
Ja, faktiskt. Jag ska ha en klapp på axeln.
Ja.
Nej, men vi har pratat väldigt lite om herrarna hittills, men det har ju inte varit riktigt samma spänning där, för vi har ju bara ryska mästerskapen där egentligen. Vi har Bolshunov som är bättre än alla andra, och sen är det 50-11 ryssar där bakom som också är rätt bra.
Jag har inte kollat upp det här, men visst, Bolshunov har vunnit alla lopp utom ett, alltså han har väl tagit 4 av 5 serier. Undrar vem som... Alltså rent historiskt, Johan kanske är där, men på här sidan undrar jag om någon verkligen kan ha vunnit så här mycket. Kläbo kanske.
Men Kläbo har ju aldrig direkt varit så här genomgående bra på distans.
Nej.
Alltså han är ju i sina perioder overall bra, men han har ju inte alltid dominerat och varit bra på distansloppen.
Vi stack ju ut hakan redan innan Tour de Ski sa att Bolshunov, att det inte finns någon konkurrens det här. Och det är surprise, vi och alla andra hade rätt. Han sopar i banan, det är ju bara någon form av KGB-nackskott som skulle kunna fast sånt vet vi att det pågår, skulle aldrig pågå i vårat kära Ryssland.
Nej. Däremot där bakom är det ju så här. Om man vet att Bolshunov kommer vinna, så vet man ju däremot inte vem som är näst bästa ryss, för det kan ju vara lite vem som helst för dagen.
Det kan tydligen ibland vara Spitsov,
ja,
från ingenstans.
Och så är det ju Belov, Melnichenko, Shervotkin dyker upp från ingenstans. Ja, de är så jävla många.
Och sen kommer det komma en sprint, då måste man leta upp Rättivisch igen i sina fantasyrullor.
Ja.
det tar liksom aldrig slut, och då har vi Ustjugov på hemmaplan.
Mm.
Som, jag vet inte om han har gjort en lika imponerande kamp som du, men vi får se om han kommer tillbaks.
Ja, han är hemma och värmer upp med lite dörrkarmskins. Ja, vi ser hur det funkar.
Ja.
Ja. Nej, han är ju över 25 antar jag, så då får man inte göra sånt.
Nej, men det är ju lite... jag vet inte, det är inte tröttsamt på samma sätt som om du hade varit i Norge. När jag såg det här loppet, jaktstarten, och de var 1, 2, 3, 4, 5 och 7, 8. Det var väl typ Magnificat som klämde sig.
Och Lapalus. Våran nya favorit.
Ja, vem är den här?
Vet inte så mycket om honom förutom att han är en jag gillar bara honom rent instinktivt.
Ja, men det är ju helt sjukt. Jag som ändå liksom följer det här med hyfsat stort intresse hade aldrig hört talas om honom. Aldrig.
Själv hade jag ju tagit ut honom i mitt fantasylag när du messade om detta.
Ja, men, alltså jag hade inte ens liksom, jag kollade igenom de här startlistorna varje dag, och det vissa namn alltså sätter sig inte ens liksom som en liten blänkare på näthinnan eller järnbarken eller whatever the fuck. Det liksom hade inte krusat min yta, hans existens.
Mm. Jag har lagt upp min, för han har samma namn som familjen som blir vad säger man, som gömmer judarna i början av Inglourious Basterds.
Just det.
Så det har bara det satt sig på minnet att jag tänker...
Heter de verkligen Lapalus?
Ja, det är jag ganska säker på.
Okej, ja, jag tycker ändå jag har sett den där filmen så många gånger. Lapalus? Signor Lapalus? Signor, det kanske är italienskt. Monsieur?
Ja, okej. Okay. Jag är ju, har ju varit dödssjuk i en vecka.
Men sen,
jag gift på det här.
Sen skickar du lite skärmdumpar på hans Instagram. Det verkar vara en skön dude.
Ja, ja verkligen.
Han tog ett tårfyllt farväl av öl under 11 månader framåt.
Ja, man visste inte riktigt om det var ett sponsrat samarbete med Kronenburg eller vad han höll på med. Men det är ju sällan... någon skidåkare vågar sticka ut hakan så mycket.
Ja, men det var...
Även om jag såg att bröderna Bö drack vin på sin nyårsmiddag.
Nej. Mm. Det var inte så här liksom Anna Bokvin. Alltså i själva verket någon form av liksom någon sån här
svart vinbärssaft.
Precis.
Ja, det var ju en vinflaska i alla fall. Det gick inte att zooma in så mycket att man kunde se alkoholprocenten. Men
det här är ju lite av en fransk motsvarighet till rysk poesi. Mm. Att han heter Hugo också. Det är lite så här magiskt. Hugo Lapalus. Brindelsäsongen är slut. Kronoberg lägger jag undan. Den. Färdig med den. Jag tror det är dags att ta skidan. En sak som är säker är att vi kommer tillbaka. God öl, jag älskar dig. Se som 11 månader. Och så Marcel Jäsen på det.
Ja.
Ja,
ja, det är vackert.
Det är vackert. Mm. Hugo Lapalus. Ja, nej, han blev ju, från att ha varit totalt okänd, så är han ju
jag tror att vi
skitmotsvarighet till Rastor Gyevs.
Ja, men måste nog säga Hugo.
Ja.
Eller så, för annars lever vi ju inte som vi lär. Det här större med att de säger Martin och Simon Fourcade.
Ja.
Vi måste ju hålla någon stringens här faktiskt.
Ja, jag får lägga mig platt.
Ja. Men
som han Victor Hugo. Hugo, alltså
ja,
det
ja,
H-et är silent.
Mm.
Mm, bra. Mm. Annars den här ryssdominansen, vi får väl se. Det kommer väl vara allt annat än tre ryssar i topp upp för berget, kanske till och med 5 eller 6 är väl en skräll.
Ja, det känns ju som att det är svårt att se vem som skulle kunna vara där. Man har ju, det har ju pratats en del på förhand om Musgrave som inte har levererat någonting och vissa andra namn, men det kommer ju bli total rysk där.
Vi var ju lite inne på det tidigare, men hur besviken är du på Porma?
Han verkar vara tillräckligt besviken på sig själv.
Vem i Sverige är inte besviken på sig själv just nu?
Ja.
Som nu Kalles nya självhatstirad.
Ja, det är, nej, men det är lite tröttsamt att höra de svenska herrarna. Det är nästan som man vill slå av när de har kommit i intervjuzonen. För de är ju så otroligt kritiska mot Kalle sig själva, mot allt, och har ingen aning om vad som har hänt. Och det är liksom benen som inte fungerar, och det är uppladdning, och det är jobbigt att stå i intervjuer, och man är orolig för corona, och det är liksom det, man vet fan vad man ska.
Men det är väl vi får ju lite grann skylla oss själva. De är ju inte bättre.
Nej.
De är inte bättre och har inte varit på väldigt 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 många år.
Mm.
Senast Kalle var i form, det var ju liksom i Lillehammer för 5-6 år sedan, när han liksom råka liksom bananskala in sig på ett par världscupsegrar eller vad det nu var.
Mm. Men ska vi ta i hand nu på att vi från och med nu inte höjer Kalle Halvarsson till någon form av att om det går bra för honom här i framtiden, så ser vi det som en skräll.
Ja. Men inte bara, det är väl även, det gäller väl även Porma och Burman och vad fan de nu heter.
Mm. Det tar ju emot att säga om Burman, men jag får väl gå med på det då.
Ja, sen har vi den här osannolika Oskar Svensson framgången men det var ju bara för att han gjorde ett val som ingen annan på hela loppet gjorde.
Ja. Ja, det var ju ett taktiskt genidrag. Det var väl kanske inte kapacitet som låg bakom det, om man ska vara lite bara hård.
Nej, och om ni missade det, han stakade ju på massstartsloppet på klassisk stil när alla andra körde fastvalla och han körde stakning. Och det visade sig vara en jävla succémetod. Det var ju bara Bolsjunov och några ryssar i princip som orkade vara för honom. Och han hade ju tänkt göra samma sak på den klassiska jaktstarten, men det fick han inte, för då hade de helt plötsligt infört såhär, helt oväntat out of the blue infört stakzoner.
Mm.
Eller stakfria zoner. Vilket, alltså, fan. Ja, det har vi ju också pratat om förut, men lägg ner Fiss, era jävla töntar. Får vi skaffa bättre banor om ni inte vill att folk ska kunna åka så snabbt som möjligt på dem.
Mm. Ja, men faktiskt.
Alltså, det är ju så jävla löjligt.
Vi har ju också mässat lite här i veckan om de här guppen som de har placerat ut på
satans
gupp. Om det var i Valmus där. För det var väldigt mycket snack om när ryssarna krockade i den här backen och Jackie Mushkin sen var tvungen att åka utanför banan, vilket man inte får, för att undvika krock. Och sen åkte in på banan. Och då pratades det ju extremt mycket om han skulle bli diskad eller inte. Men man såg ju på bilden att det var ju omöjligt att ta sig tillbaka på banan för att det var en massa gupp där. Och de här guppen har ju du framförallt varit väldigt kritisk till tidigare. Hur känner du att de blev nu, guppen?
Ja, först så vill jag bara ta tillfället i akt och passa på att hälsa Kalle Anka Cup välkommen in i Tour de Ski. Ja. Kul att även barnskidåkning nu influerar världscupens begivenheter. Nej, alltså fuck jävla gupp. Fuck gupp, det var svårt att säga. Mm. Fuck gupp.
Ja, ja, det låg inte jättebra i munnen.
Nej, det är en svår hashtag att få igenom, fuck gupp. Mm. Men det var allt jag har att säga om det.
Ja.
Forrest Gump skulle, that's all I have to say about that.
Mm. Ja, vi kanske lämnar det där och helt enkelt.
Men du, för jag ser ju att det lyser i dina ögon. Du är en jävla guppfanatiker.
Verkligen.
Saknar du att det inte är något hopp i slutet av guppen?
Ja, nej, men skämt åsido. Jag la mig ju an med en attityd att jag var för här när vi diskuterade det här tidigare. Men det blev ju väldigt tydligt att de här guppen är väldigt malplacerade när man såg den här situationen när han skulle in på banan igen. Men det gick inte för att det var gupp där.
Ja. Och så han fick bara åka rakt förbi dem där och det hände ingenting. Ja. Tidstillägg, nej. Diskning, nej.
Nej,
nej, förlåt Jackie Mushkin. Vi har ju liksom lagt ut gupp här.
Mm.
Så det går inte att ta sig upp igen.
Det är som typ, nej, man måste hoppa genom eldringarna.
Ja,
annars blir man diskad. Så, nej, men vi vill om man bara inte kan ta sig upp till dem så, ja, tough luck.
Den här debila tv-publiken inte ska gå miste om guppen, men du behöver inte åka igenom den.
Nej, men det är ju så här, man undrar ju lite så här, vad är det någon ska tycka är kul med att se de här guppen? För det är ju inte som att man som tittare bara, oj, nu kom det små höjder här de ska upp och ner för.
Nej, men de ligger mitt i sprintbanan. Vad de tillför är ju att det blir mindre action. För det går inte som sprinter och ska du åka förbi någon på den där potentiella bra raksträckan innan en jättebra U-kurva. De har ju tagit bort världens spänningsmoment där man kunde strida om positioner istället. Nej, nu måste vi stå här i 10 sekunder och åka upp och ner i 3 gupp.
Mm.
Det är ju sämre för tv-underhållningen.
Ja, ja, det är ju faktiskt det enda det gör. De får slänga in lite mer svängar och sånt för att bli skicross av det i sådana fall.
Ja, visst. Usch. Gupp.
Ja, innan vi packar ihop för den här gången måste vi ju också nämna det här med... Det har varit en stor snackis här i veckan om Lin Swans statement. Hon... vägrade att hoppa. För er som inte har hängt med så... jag vet inte, jag tror vi har pratat om det tidigare eller så har vi bara pratat om det själva. Men har ju varit lite konstigt det här med att när topptrion ska fotograferas efter målgång så hoppar alltid damerna för kameramannen medan herrarna aldrig har hoppat. När Lin Swan vann så vägrade hon att hoppa. Och då har ju den här frågan lyfts. Varför hoppar damerna och inte herrarna? Och det här måste man ju bara säga att ja, det är ju helt jävla absurt egentligen. You go, Lin Swan. Eller? Vad känner du?
Hur ska man nu kunna veta vilka som är damer och vilka som är herrar? Det är så jag brukar se efter loppet. Vad är det jag har sett? Har jag sett ett herrlopp eller ett damlopp? Ah! Nu hoppar de. Ja, det måste vara damnäset.
Mm.
Nu kommer inte jag fatta någonting.
Nej.
Så att Nej, fuck Linn Svahn och hennes, hennes jämställdhetsåtgärder.
Ja. Ja, nej, men det hade ju andra sidan, man skulle ju vilja se, för man har ju inte riktigt tänkt på det här, det är bara så som det har varit tills det gick upp för en att oj, det är fan, det är bara damerna som hoppar. Men vad galet det hade sett ut om herrarna hade hoppat, känns det ju på något sätt.
Ja, ja, visst är det så.
Man,
det...
man kan ju inte föreställa dig Bolshunov hoppa för kameramannen.
Ja.
Det är som, det skulle ju inte ske.
Välkommen till patriarkatet, Stefan. Kul att du har hittat hem. Ja, det är ja, så det fungerar. Det, De här föreställningarna som är svåra att tänka sig är bara en gammal kvarleva av allting som man inte kan tänka sig men göra det, till skillnad mot kvinnor.
Mm.
De ska ju in, män ska vara hårda, tysta och starka. Kvinnor ska piffa till sig, hoppa och vara glada.
Mm.
Det är liksom, det går ju rakt in där.
Ja, absolut. Men just det är det att man har inte tänkt på det i den här situationen.
Nej,
det bara gick upp för en.
Nej, det, blir, det är verkligen, det är ju sådana här ögonöppnare som man inte riktigt fattar finns. Och det var väl, det var väl about fucking time att Linn Svahn tog tag i det där.
Mm. Men tror du att det kommer sluta hoppas nu då?
Garanterat.
Helt, kommer alla sluta hoppa?
Tror du att någon kommer hoppa bredvid Linn Svahn?
Nej, det kommer ju se jättefånigt ut.
Frida Karlsson har också varit inne på det här hoppningsfåneriet tidigare.
Ja.
Varför ska jag hoppa?
Mm. Men jag har svårt att se Diggins inte hoppa.
Ja, hon kanske verkligen gillar att hoppa. Det känns som att Kalla var en riktig hoppare.
Ja.
Men alltså, det är väl inget fel att hoppa och vara glad. Det får man väl göra. Mm. Men det blir ju fel bara för att herrarna skulle ju liksom vägra. Det skulle ju behöva tvångsinföras herrhopp i så fall.
Ja.
För att det skulle kunna vara rimligt.
Mm. Ja, nej, men det ska bli spännande att se den här utvecklingen nu.
Och man kan tycka att det är en bagatell,
situationen.
Men det är ju ändå, det skickar ganska tydliga signaler.
Ja.
Så är det bara, och det får man tugga i sig.
Ja, verkligen. Men det var, jag tycker just den här situationen var så fascinerande, bara för att det är något man alltid har sett men inte reflekterat över förrän det verkligen någon sa det.
Och det finns väl, det finns ju garanterat 1000 sådana saker till som det kommer.
Mm.
Men vi kommer inte fatta det förrän vi är där.
Mm. Ja, nej, men
Bra Linn,
du är en ledstjärna i hoppjämställdheten.
Ja, men vi vill gärna veta vad det var du sa till Ebba som gjorde att de succéspottade om Diggins. Jag kommer inte kunna släppa det där alltså.
Ja.
Helvete,
ja.
Vad var det?
Ja, spännande. Men vi får väl se om vi har något svar på det till nästa vecka. Förmodligen inte.
Förmodligen inte, ja. Vi skickar ut en passning till alla där. Ni försök gräv allt ni kan.
Ja, om ni har några teorier så får ni gärna komma med dem också. De kan ni leverera på skidsnack@aftonbladet.se eller på Facebook eller Instagram där vi finns under namnet Skidsnack. Vad vi däremot vet nästa vecka är ju hur det gick i Tour de Ski.
Vem vinner på damsidan, Stefan? Sista frågan.
Jag är tråkig, men jag säger Diggins.
Jag tyckte Stupak såg jävligt stark ut idag. Hon kanske har någon rekordraketväxel inom sig. Jag får väl dra till med henne då. Jag bara får säga något annat. Men vi hoppas ju såklart att Ebba hittar någon form av inre demon. Eller varför inte Frida om rövkakan lägger sig.
Ja, ja. Vi hoppas såklart att vi har fel, men ja, det är svårt att tippa någon annan.
Det lär ju inte hända.
Och jag står kvar vid att Bolshunov vinner på här sidan.
Oj, starkt.
Sticker ut hakan rejält här igen.
Då så, vi får se om jag överlever den här veckan efter att ha spenderat en och en halv timme här med dig.
Ja, det blir spännande.
Vi håller tummarna.
Det gör vi verkligen. Och förmodligen så hörs vi då igen nästa vecka.
Yes.
Ha det fint.
Hej då.
Hej då.